Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Han var bara 16 år gammal när han värvades från Djurgården till AIK under uppmärksammade former och spådde sin lysande framtid. Sedan dess har karriären innehållit en hel del motgångar med en skadefylld period i Belgien och ett turbulent uppbrott från Brommapojkarna. Men nu är karriären på väg uppåt igen och i dagens avsnitt av Ettan-podden med mig, Oskar Lund, möter jag Marko Nikolic. Marko Nikolic, varmt välkommen till Ettan-podden.
Tack så mycket.
Vi ska rivstarta i vanlig ordning och så kör vi igång med den faktaruta som ska föra den här podden framåt. Och då är första frågan: ålder?
22.
Och ändå känns det som att du har varit med så länge.
Ja, känns som att jag har varit med länge nu. Men jag kom ju till AIK när jag var 16, så det har gått 6 år nu.
Ja, den tiden ska vi såklart snacka mer om längre fram. Vi går vidare och då undrar jag över klubb.
Vasalund.
Som just nu gör succé och när vi spelar in den här podden leder ettan norra. Nästa fråga i faktarutan är sysselsättning.
Vad jag brukar jag på dagarna och så? Eller?
Exakt, fotboll, ja. Om du har ett jobb vet jag till exempel.
Ja, jag jobbar som suppgubbe på morgonen. Sen så går jag och tränar fotboll med Vasalund på eftermiddagen. Och det, så ser min dag ut. Hela dagen är jag upptagen.
Ja, och det där är lite intressant att stanna vid tycker jag. För som du var inne på själv, du kom ju fram väldigt tidigt som elitspelare på högsta nivå. Redan när du var tonåring så tillhörde du AIK i Allsvenskan och har varit fotbollsspelare fram tills ganska nyligen som du har fått börja jobba vid sidan av fotbollen. Kan du berätta lite grann hur den omställningen har varit?
Ja, det stämmer bra. Jo, men det är klart som du säger, jag har spelat i klubbar nu som AIK, Brommapojkarna, när jag har spelat i Belgien och där har jag aldrig riktigt behövt jobba på sidan, där då lönerna har räckt till. Men nu senaste 2 åren har jag varit tvungen att jobba för att lönen ska räcka till då. Och det har ju varit en omställning såklart. Jag vaknar 5 på morgonen för att gå upp och jobba. Det har man aldrig gjort förut. Du jobbar, du sliter på kroppen och sen går du och tränar efter det. Det är klart att det blir slitage på kroppen och att du känner dig trött. Det är väl det som är den stora skillnaden. Annars, att gå upp och jobba så, det är inte så jobbigt. Det mesta är bara att det blir så mycket under en dag. Och sen jobbar måndag till fredag och tränar nästan varje dag. Kanske ledig en gång i veckan från träning. Sen har du match, kanske på söndag. Då tränar du på lördag morgon, så jag är nästan aldrig ledig. Det är väl det som är den stora skillnaden, att man aldrig är ledig. Men jag har blivit van, så det är lugnt.
En ungefär en vanlig dag då, mitt i veckan med fotboll, hur ser den ut?
En vanlig dag?
Ja.
Med träning?
Precis.
Ja, jag vaknar 5 på morgonen, går upp, käkar frukost, sen drar jag till jobbet, börjar klockan 6, slutar ungefär mellan 2-3 och efter det försöker jag käka någonting, någon mellanmål. Sen går jag upp på träning, man ska försöka vara där mellan 3:30 och 4, då försöker jag alltid vara. Och efter det så tränar jag från 4 till 5:30, sen åker jag hemma vid 6:30 ungefär och käkar någonting, sen är det inte så mycket kvar av dagen. Sen får jag antingen hitta på något med kompisar eller spela dataspel, det gillar jag att göra.
Mm. Vad är det som gäller då?
Ja, lite Counter-Strike, lite Fortnite och sånt.
Mm. Hör du, den där omställningen då, jag förstår att det är stora kontraster och skillnader jämfört med det du är van vid från tidigare karriären. Har det fått dig att liksom fundera på fotbollsframtiden, om det orkar köra vidare och lägga ner den tiden som krävs när man liksom en gång har fått smak på det här livet med att spela fotboll på heltid på högsta nivå?
Förlåt, kan du ställa frågan igen, för jag förstod inte.
Nej, men har du någon gång tvivlat på om du ska fortsätta satsa på fotbollen med tanke på att du har fått, jag menar att livet ser annorlunda ut idag kontra du gjorde när du spelade på heltid på en riktigt hög nivå?
Jo, det är klart att man har funderat att sluta flera gånger. Jag hade inte så mycket alternativ där efter BP, så jag är glad att Vasalund kom in i bilden. Och helt ärligt, så tänkte jag, ska jag verkligen skriva på nu för Vasalund och börja om igen? För det känns som att jag börjat om så många gånger och det aldrig riktigt har funkat. Men det jag sa till mig själv och jag sa till föräldrarna, funkar inte den här gången, då slutar jag på fotboll helt. Men föräldrarna var med mig och de har stöttat mig genom allt. Så det är klart att man har funderat. Och jag har tänkt flera gånger, är det värt? Ska jag börja om igen? Och så här. Men jag har aldrig tvekat på mig själv i fotbollen. Jag har mer tänkt så här, varför vill inte tränare spela mig? Är det mig det är fel på? Är det tränarna det är fel på? Vem är det är fel på? Men nu har jag haft de två senaste åren två tränare som har litat på mig. Förra året hade jag Nebojša Novaković. Och det här året har jag Dali. Som båda två har litat på mig och trott på mig som fotbollsspelare. Och det är jag väldigt tacksam över och kommer vara evigt tacksam om jag lyckas i fotbollen, vilket jag hoppas att jag gör.
Ja, man får verkligen säga då att det där sista chansen som det här har varit, som du beskriver det, den har du tagit, för nu går det uppåt igen.
Ja, det är på väg uppåt igen. Man får ta i trä och knacka, men vi får se. Det går bra för hela laget, det är det viktigaste. Förra året, det kan gå bra för en enskild spelare, men går det inte bra för laget så spelar det ingen roll. Vi har ett exempel på Ekin Bulut som gjorde 26 mål. Det gick bra för honom, men laget gick ju helt okej. Okay. Ändå blev han kvar. Han hade säkert alternativ och så, men säkert inget som han var nöjd över. Det måste gå bra för laget för att det ska kunna gå bra för en själv om man vill lyckas. Det handlar inte bara om en spelare, det handlar om laget.
Ja, och Ekin, som du säger, klar för Sirius från nästa säsong. Men ja, han stannar kvar och försöker vara med och föra er i Vasalund upp till Superettan. Vi ska såklart snacka lite grann om din framtid och eventuella steg uppåt igen lite längre fram, men först ska vi gå vidare i faktarutan. Ditt bästa fotbollsminne?
Mitt bästa fotbollsminne? Ja, det måste nog vara när jag hoppade in första året i AIK efter att jag gått från Djurgården till AIK, när jag hoppade in i derbyt. Och jag joggade där på sidlinjen och värmde upp, och jag såg, när man värmer upp på Friends Arena så värmer man upp där var borta klacken står. Så jag värmde upp, och direkt när jag började värma upp, alla sprang ner, alla från Djurgårdens, inte alla men de flesta sprang ner där mot hörnet och bara skrek så massa fula ord, och där jag bara garvade. Och i 70:e minuten så hör jag bara Nebo skrika till mig, Marco, Marco. Och jag fattade inte, han skrek på mig. För jag var inte van att hoppa in i 70:e. Jag var van att hoppa in typ i 85:e. 90:e minuten och så, bara för att stänga matchen. Men i 70:e så skriker han på mig. Det står 1-1 mot Djurgården. Han skriker, Marco! Och jag fattar ingenting, för det är så högt ut i derby. Och sen ska han bara, vill du in eller? Så jag tänkte, skojar han med mig? Ska jag in nu? Mot Djurgården, säger derby. Och det är precis det året jag gått från Djurgården till AIK. Det har varit så mycket snack om det. Han bara, ajde, ajde. Kom, du ska spela. Så tänkte jag, oh shit, alltså, jag var så jävla nervös. Men det är ett minne jag kommer ta med mig för resten av livet. Det var så jävla häftigt. Och jag hoppade in och jag gjorde det faktiskt ganska bra. Matchen slutade 1-1, så jag fick inte avgöra. Men det är nog det bästa minnet jag har.
Ja, det är lätt att förstå, en stor match på en stor arena. Och som du säger, det fanns ju en historik där. För att du gjorde succé som ungdomsjuniorspelare i Djurgården, men valde då att gå till AIK där du fick ett A-lagskontrakt. Vad minns du från den tiden och övergången som du gjorde?
Nej, men jag minns att det gick snabbt, för att jag var med där i... Jag blev kallad till landslaget. Jag hade inte blivit kallad tidigare, men jag blev kallad till en samling i La Manga som jag åkte på då, och gjorde det väldigt bra där borta. Och AIK var på samma ställe, de var ju också i La Manga. Och jag hade hört typ att de hade tittat på matchen och så här, men det var inget jag hade i åtanke ens. Så jag kommer tillbaka från La Manga och spelar fotboll som vanligt för Djurgården. Och då är det precis den här perioden då man tar steget från U17 upp till U19. Och så, jag hade inte fått något kontraktförslag från Djurgården alls. Och sen när jag väl ska få kontraktförslag från Djurgården så erbjuder de mig ett U19-kontrakt. Och då tänker jag, okej, jag har aldrig blivit erbjuden kontrakt innan, så jag har ingen aning. Och min familj visste ju ingenting, så vi hade ingen aning. Så vi tänkte okej, men vi väntar lite och ser, och vi kan snacka om det lite senare. Så från ingenstans kom jag hem från skolan en dag och jag hör bara farsan säga, vet du det sjukaste hände nyss? Då tänkte jag, jaha, vad hänt nu? Han säger, vad tror du om AIKs A-lag? Då skrattade jag, vadå AIKs A-lag? Han bara, AIKs A-lag, de vill ha dig. Då tänkte jag, nej men det är helt omöjligt. Jag spelade U17 förra året. Året innan det var jag i IFK Haninge, P15. Det gick så snabbt. Så jag tänkte bara, nej men det är omöjligt, ni måste skoja. Sen bara, nej. Då hade Nebojsa Novakovic ringt pappa och sagt att AIK var intresserad. Då tänkte jag, ja men det är omöjligt att vara A-laget. Det är bara ett skämt.
Ja, det gick snabbt så, där.
Ja, det gick snabbt. Då tänkte jag, ja men vad fan. Så min pappa tog reda på mer och ringde upp och så här, så men AIKs A-lag ville ha mig. Och jag fattade ingenting. Jag var bara 16 år, jag tänkte, vad fan hände här? Förra året var jag IFK Haninge, P15 spelade. Sen jag hade gjort succé i U17, ja, men att ett A-lag ska komma och ta en U17-spelare, en 16-åring, det, jag tror inte det har hänt någonstans. Och att de tar mig från Djurgårdens rivalklubb, jag tänkte, ja, det här måste vara något påhitt. Men det var sant. Och så vi satt där och de erbjöd ett kontraktförslag, och det var då jag fattade att allt stämde. Och så jag fattade fortfarande ingenting när jag skrev på. Jag tänkte bara, vad fan har hänt nu liksom? Och jag visste inte hur stort det var. Jag fattade inte ens hur stor rivalen var mellan AIK och Djurgården. Och jag kan inte fatta än idag att man kan bli så arg på en 16-åring som bara spelat i Djurgårdens U17 som går till AIK. Det hade varit annorlunda om jag blev erbjuden ett A-lagskontrakt i Djurgården och att de verkligen ville satsa på mig. Då hade jag kunnat förstå. Men jag blev erbjuden ett U19-kontrakt i Djurgården. Och så blev jag erbjuden A-lagskontrakt i AIK. Ja, det spelar ingen roll om det är Barcelona, Real Madrid eller om det är AIK i Djurgården. Det är klart att man väljer det kontraktet som gynnar en själv. Det är en självklarhet. Så jag tänkte inte ens på det. Jag skrev för AIK. Det var det som gällde.
Ja, men du är inne på det lite grann med reaktioner och sådär. Vad fick du ta emot då? Vad var det för reaktioner som kom till dig 16 år gammal, gått från Djurgårdens ungdomsverksamhet då egentligen till AIKs A-lag i Allsvenskan?
Nej, det är klart att det var starka reaktioner på media och så här. Djurgården hade någon hemsida som föräldrarna läste där de hade skrivit upp vår hemadress och så här. De hade samlat ett gäng som skulle komma hit och slå sönder mig och familjen och så här. Det var så här massa rasistiska kommentarer om mig och så här. Men du vet, jag sket i, jag orkade inte ens bry mig. Alltså det var bara, varför ska jag bry mig om sånt? Jag vet, ingen kom hit, ingen gjorde någonting. Och även om det skulle hända, vad ska jag göra? Alla hade gjort samma sak som mig, alla. Om inte man är extrem djurgårdare eller extrem AIK-are, vilket jag inte är. Något av dem.
Nej, men det, jag tänker som ung också. Det är inte så lätt att kanske bara skaka av sig. Men du lyckades ändå med det och släppa det och bara fokusera på din fotboll. Eller hur var tankarna?
Ja, jag skrev på och så tränade jag med AIK dagen efter. Det var viktigt också att jag kom bort lite från Stockholm. För AIK hade precis träningsläger då. Vi åkte till Kina i 12 dagar. Då fick jag lära känna truppen och så, skaka av med allting från media och sådär. Så det var också en viktig del.
Ja, hur var det då att komma in i det där AIK? Som du säger, du hade spelat P15 fotboll bara något år tidigare. Nu kom du in i en miljö med etablerade stjärnspelare i Allsvenskan, spelare med meriter från olika landslag och som varit utlandsproffs och så vidare. Hur var det att komma in i den miljön i det läget som du var i då?
Exakt, det var ju, man märkte direkt på tempot och allting så här, man kommer till AIKs anläggning och man har mat och frukost och så här, det duschar för så att alla får plats. Det är inte så här två duschar som du i 17 där man måste vänta på sin tur, utan det är så här, allt var så proffsigt och man tänkte, vad är det här liksom. och kvaliteten på träningarna och allting. Det var en stor omväxling. Det är inget fel på Djurgården. Det var ju bara U17, men det är ju stor skillnad. Man kommer dit och jag fattade ingenting. Direkt på träningen, så här, högt tempo, man skulle hänga med och lyssna. Och det var analyser innan träningarna och efter träningarna och allting. Det var en stor chock, men man kom in i det snabbt. Man fick hjälp mycket av tränarna och så.
Ja, och där stötte du såklart på väldigt många skickliga fotbollsspelare, och kan kanske vara så att svaret på nästa fråga i faktarutan finns i den där truppen. Jag vet inte, vi får väl se. Frågan är i alla fall, bästa spelaren du spelat med?
Bästa spelaren jag spelat med? Alltså, jag har inte spelat i så många klubbar. Men den bästa spelaren måste nog vara... Ja, vem har lyckats bäst? I så fall Robin Quaison.
Mm, precis.
Jag tror han har lyckats bäst. Av dem, Alexander Isak också har jag spelat med. Han är grym alltså.
Ja, det är ju såklart en super. Ja, det är Quaison också för den delen, med den succé som han har gjort. Men om man stannar lite vid Alexander Isak, vad är det som har gjort att han har tagit de stegen han har tagit, tror du, som han sätter på riktigt nära håll?
Nej, han är väldigt, väldigt smart alltså, i spelet. Han är snabb och han har bra avslut, men han är väldigt smart som forward. Han påminner lite om Heno Goitom. Han har så här, som blick för spelet och så, här, så smart och den touchen och allting. Man märkte direkt när han kom upp och tränade med A-laget. Och på U21-matchen när vi spelade, det var så här 15-åring som kom dit och spelade med oss. Jag tänkte, ja, vem är han? Så tog han bollen och dribblade förbi 3-4 spelare. Jag tänkte, oh shit, han kommer bli någonting. Men han var också, han kom i en perfekt period då vi hade brist på forwarder. Och vi hade inte gjort det så bra på försäsongen. Så han kom in där någon match, avgjorde på försäsongen för AIKs A-lag då. Och han hade flytit med sig, men han är grym. Så det, man måste ju ha turen med sig på sin sida också såklart. Men han är grym, han förtjänar allting. Allt som han har åstadkommit nu, det har han förtjänat. För han är en grym fotbollsspelare.
Ja, en spelare som vi såklart kommer få höra mer av och följa här i framtiden också. Robin Quaison nämner det. Var det några fler från AIK så där som du tidigt kände att wow, det här finns det kvalitet?
Ja, Nabil Bahoui är duktig. Niklas Eliasson också. Han är i England nu. Jag vet inte om du vet vem det är.
Absolut.
Ja, du vet. De i så fall. Alltså det fanns, alla var bra. Vi var väldigt många unga där borta. Det kanske var 10. Jag är 97, alltså vi kanske var 10 stycken 97-or, 96-or och så här 98-or som var och tränade med AIKs A-lag. Så vi var ett gäng där, så alla var riktigt bra. Anton Saletros, Noah Sonko Sundberg, sen Niklas Eliasson, Christos Gravius. Det var så här många som, det var jättemånga som var duktiga och så. Men de som sticker ut då enligt mig, det är i så fall Niklas Eliasson och Nabil Bahoui.
Många skickliga fotbollsspelare där.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses! Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Nästa fråga i faktarutan, då är det inte de du har spelat med utan bästa spelaren du mött.
Det måste nog vara, fan, vi hade en träningsmatch där med AIK mot Köpenhamn. Jag har ingen aning om vad han heter, jag kommer inte ihåg, men det var, han var landslagsback då. Han spelade i Köpenhamn 2016 tror jag det var. Det var träningsläger i Dubai då vi mötte Köpenhamn.
En svensk spelare eller en
dansk?
Ja,
en svensk.
Ja, det har varit några stycken där under genom åren. Vi får väl kolla upp vem det kan ha varit som var där just den säsongen. Det är ett gäng skickliga fotbollsspelare som har spelat där. Och svenskar såklart. Vi går vidare och är framme vid segmentet som vi kallar för fem snabba. Och här kommer jag alltså nämna fem stycken fotbollsklubbar. Jag kan avslöja att det är fem klubbar som du har varit i.
Okay.
Och så ska du få svara då det första du tänker på när jag nämner de här klubbarna. Ganska snabbt och rapp, men det behöver liksom inte bara vara ett ord eller så, utan ja, har du någonting så får du gärna ta upp det. Men hyfsat snabba svar. Känner du redo?
Ja.
Då kör vi. Första klubben, Djurgårdens IF.
Tänker på 32 mål U17-säsongen.
Mm, fina siffror. Då säger jag AIK.
AIK. Fantastisk klubb. Bra fans.
Brommapojkarna.
Familjär klubb. Ja, rättvis.
Vasalund.
Vasalund. Mycket talanger. Bra klubb för talanger.
Och sista klubbnamnet får vi se hur pass rätt ut det är med mitt uttal. Men KVC Västerlo tror jag de heter.
Aha. Västerlo, ja, jag vet inte vad det är för, hur KVC tror jag det också.
Ja.
Det är Västerlo. Professionell, bra klubb, familjär.
Mm, snyggt. Vi ska stanna lite grann där då vid den sista klubben. Vi kommer komma in lite mer på några av de andra också. Men du hamnade ju i Belgien efter, ja, inte direkt efter tiden i AIK, men lite senare i karriären. Hur var det?
Ja, nej, jag fick ett samtal från, det var, jag hade precis slutat i AIK då, mitt kontrakt hade gått ur. Det var december, jag tror exakt innan jul eller efter jul, jag kommer inte ihåg. Så klockan är 12 på kvällen, jag ligger hemma och kollar på någon serie. Så jag får bara ett samtal av min agent Nenad Lukic, han säger, är du redo imorgon 6 på morgonen? Du åker till Spanien, du ska träna med en belgisk klubb. Då tänkte jag, va? 6 på morgonen, klockan är 12 nu, jag måste hinna packa, lämna hundarna och allting, hur ska jag, jag hinner inte göra någonting. Han säger, jo, imorgon 6 på morgonen åker ditt flyg till Spanien, du ska träna med en belgisk klubb. Då tänker jag, okej, okay. Så jag packar mina grejer, jag hinner knappt sova en timme, så jag tar flyget, åker till, jag kommer inte ihåg exakt vart det var i Spanien, men det spelar ingen roll. Så jag åker dit, tränar, alltså det sjuka var att det var i december, så man är ju helt ur form. Och du vet, jag hade inte tränat något speciellt. Jag hade bara joggat lite så här på löpbandet i gymmet och kört lite överkropp. Jag hade inte kört fotboll alls. Så jag kommer dit och jag var där en vecka, jag gör de, alltså, bästa träningarna i hela mitt liv. Jag fick chock själv. Jag bara, hur fan kunde jag vara så här bra när jag var helt ur form? Så de valde att skriva kontrakt med mig. Vi skrev bara ett halvår då, för att klubben var inte säker på om den skulle vara om den skulle stanna kvar i högsta ligan och så. Vi började med ett halvår. Så tiden där var bra. Jag hade bra kontakt med tränaren och tränaren sa, om vi stannar kvar i högsta ligan så vill jag skriva nytt med dig, för jag vet att du kan vara viktig för oss nästa år. Och så jag var skadad ganska mycket.
Okay.
När jag var där borta, så jag fick inte spela. Jag fick hoppa in en match. Och sen efter det, jag var skadad, jag hade problem med knät och så här, men jag, det var typ den mesta delen. Mm. I Belgien.
Trivdes du? Belgien är ju så där ett land som man nästan har börjat skämta om inom svensk fotboll, att inga svenska spelare lyckas när de går dit. Hur var din upplevelse av klubben och belgisk fotboll?
Nej, det är tuff fotboll. Det är som allsvenskan, kanske snäppet högre än allsvenskan. Medelklubbarna eller klubbarna som kommer i mitten och lite längre ner i tabellen, de är typ allsvensk nivå. Alltså den toppklubbarna, det är Club Brugge och det är Genk och såna där, Anderlecht, de spelar ju Champions League och Europa League varje år, så det är riktigt hög kvalitet. Men mittenklubbarna och ner i tabellen, vi kom ju sist det året, så vi var ju bra, men inte tillräckligt bra för att stanna i högsta ligan. Men kvaliteten där borta, den är bra. Det är riktigt bra. Det är tuff fotboll. Det är mycket kamp om bollen. Och det är inte fin fotboll. Fin fotboll hittar du i Holland. Belgien är det mer så här kamp.
Ja, det är som du sa. Du hamnade, det var ju precis direkt efter sessionen i AIK. Du hade varit utlånad lite grann till Syrianskan och vända där säsongen innan. Men sen gick kontraktet med AIK ut och då hamnade du i Belgien. Vad minns du av sista tiden i AIK och att ni valde att gå skilda vägar? Hur var dialogen och relationen där?
Jag hade fått reda på ett halvt år innan kontraktet var slut att de inte skulle skriva nytt med mig, och att det var när jag var utlånad till Syrianska då på sommaren. Då sa jag okej, okay, jag förstår, men jag skulle vara där och träna ändå. Försöka hålla igång tills jag hittade en ny klubb. Så jag var där och tränade, mestadels som en kona. Bara försöka hjälpa spelarna och de som startade då och lyckas. Jag var, alltså man blir ju utfryst, det blir ju så tyvärr. Man har sina kompisar där som man snackar med dem, man har roligt och så. Man blir utfryst på träningarna, man får inte vara med ibland. Ibland hamnar jag som mittback, ibland vänsterback för att laget ska gå så bra som möjligt och försöka ge stöd till laget. Men det vart så. Jag visste att jag inte skulle skriva nytt med dem. Så sista halvåret var tufft. Men det sånt är livet. Sån är fotbollen. Den är tuff. Och är inte du tillräckligt bra, då straffas du.
Hur ser du då på i efterhand på beslutet att gå till AIK från Djurgården? För som du sa, det var ett väldigt stort steg såklart då. Och om en utfallet i slutändan blev att du lämnade AIK. Hur tänker du kring dels beslutet att gå dit och sen tiden du hade i klubben?
I AIK.
Precis.
Ja, nej, jag... Det är klart nu i efterhand att man tänker att... Alltså, det var inget fel beslut tycker jag inte. Att om du får kontraktförslag från AIK när du är 16 år... Alltså, jag tror inte någon tackar nej till det där. Det handlar bara om planen därefter. Det finns ingen plan för en 16-åring att komma och leverera i AIKs A-lag. Det finns ingen plan för att jag ska starta den närmaste tiden. Kanske när jag är 17-18, men det finns inga 17-18-åringar som spelar i AIK. Nu finns det, men vi ser hur det går för AIK nu. Nu finns det, men det fanns inte på den tiden. Man konkurrerar med Henok Goitom och Mohamed Bangura och sådana där spelare. Det fanns inte på världskartan att jag skulle spela. Utan jag tänkte att de värvade mig som alltså en femårsplan. Att vi skriver 3 år nu och kanske förlänger med 2 år så får jag min chans lite senare. Men de la mig som forward. Jag är ingen forward, jag är inne i mitt fältare. Antingen spelar jag som 10 eller 8, det är min position. Men de valde att värva mig som forward. Och det är helt okej första året. Jag var 16, jag fick spela. Mesta delen jag fick spela när jag var i AIK under de här 3 åren var första året. Och då gick det ändå ganska okej. Så då kände man att beslutet var rätt. Men andra året kom och då fick jag börja spela mindre och mindre och utanför truppen, och som sagt, jag vart en kona på träningarna nästan. Och då börjar man ju tänka efter, var det rätt beslut? Ska jag bli utlånad? Vad händer nu? Så vart det tränarbyte där med Almo, Rickard Norling, och Rickard gillade ju inte mig alls. Så där fick man inte heller speltid. Men alltså jag ångrar inte att jag skrev på för AIK. Det jag ångrar är att jag kanske inte blev, att jag inte blev utlånad tidigare. Jag varit utlånad sista året. Jag kanske skulle bli utlånad första året. Till exempel till Vasalund. Få speltid. Få A-lagsfotboll i mig. För jag hade bara U17-fotboll i mig. Vad är det liksom? Jag kan inte komma till AIK och sen spela allsvenskan och leverera. Det går ju inte. Jag måste ju få lite A-lagsfotboll i mig innan. Och då tänkte jag kanske en säsong med Vasalund hade varit bra för min utveckling. Det är kanske det jag ångrar. Att jag inte blev utlånad första tiden där i AIK. Utan att jag stannade och försökte kriga på och konkurrera med toppforwarder.
Fanns det någon sån dialog om utlåning? Och hade du liksom några samtal med tränare, sportchef i AIK? För som du själv var inne på, du var ju väldigt ung under den här tiden. Och jag tänker mig att man behöver hjälp med den här typen av beslut och guidning också. Hade ni någon form av dialog?
Nej, alltså vi hade ingen dialog om utlåning, utan första året det gick så bra för mig att jag varit nästan tredje forward. Och att vara tredje forward i AIK, du vet att du kommer hoppa in nästan varje match. För att leder du matcherna, vill du stänga igen, så då tar man in den andra forwarden för att det ska vara lite mer defensivt. Ligger ni under en match, då vill man ta in en forward för att göra mål. Så tredje forward i AIK, du vet att du kommer hoppa in och spela. Så vi hade absolut inga tankar på utlåning under den perioden. Och jag hade bra dialog med Alm och han sa nästa år är ditt år och så här. Ja. Så kom andra året och ja, det vart inte så. Vi värvade kanske 3 forwarder. Jag vart femte forward till slut och ja, jag hade inte ens tankar på utlåning då heller. Varför vet jag inte. Vi hade inga dialoger om det. Det vart sista året som var så här, ja, utlåning till Syrianska, hur låter det? Ja, ah, okej. Okay. Jag har ändå inte spelat. Det låter väl bra. Och så här, du vet, när sportchefen kommer fram till dig och säger, ah, utlåning till Syrianska, hur låter det? Då blir det så här, de räknar inte ens med mig. för 5 öre. Så då var det så, ja, det är klart att jag inte ska stanna här. Jag går till Syrianska och försöker leverera där, så kanske ett annat klubb vill ha mig.
Ja, och hur det gick vidare, det har vi ju varit inne på. Vi hoppar vidare i faktarutan och jag undrar över personen som betytt mest i din fotbollskarriär.
Det finns personer som har betytt mest, men jag kan nämna några och jag kan inte välja en. Men
absolut.
Såklart mina föräldrar. De har alltid stöttat mig, alltid kört mig till träningarna, kört mig till turneringen när jag var liten. Och alltid funnits där för mig såklart. De kan man inte utesluta. Och sen såklart Nebojša Novaković. Han har varit fantastisk mot mig hela vägen. Redan från AIK till Vasalund. Han har alltid trott på mig. I AIK, även när det gick som sämst. Han har alltid trott på mig. Han har alltid sagt, där kommer bli en fotbollsspelare. Och han har alltid trott på mig. Och han har alltid försökt hjälpa mig hur jag ska röra mig på planen. Och till hur jag ska... Hur min blick ska vara över spelet och allting. Han har försökt hjälpa mig med allting. Ja, sen nu också såklart Dali nu, som har gett mig en stor roll i Vasalund, och det är jag tacksam för. Han har trott på mig väldigt mycket, och han har gett mig det självförtroendet som jag behöver nu senaste året. Och sen min agent såklart, som aldrig har slutat kämpa för mig. Nenad Lukic. Han har alltid varit där för mig och kämpat för mig.
Ja, härligt. Och Dali, det är alltså Dalibor Savic som tränar er i Vasalund. Exakt. Den här säsongen. Nebojša blir man ju nyfiken på såklart. En stor profil var han både som spelare och arbetar nu som tränare. Du hade honom också i Vasalund förra säsongen och tidigare då i AIK också. Vilken relation har ni idag?
Nej, vi snackar... Alltså, ser vi varandra så hälsar vi såklart. Vi snackar inte varje dag, men alltså, vi har bra relation. Min pappa kom ju samtidigt som honom från Serbien hit för att spela fotboll. De kom i samma flygplan, så de har känt varandra sedan dess. Jag kommer inte ihåg när det var, 92 eller något sånt tror jag. Så de känner varandra bra och de har mer kontakt än vad jag och han har. Men jag och Nebo, fantastisk kontakt. Och det är en fantastisk person som du kan alltid fråga honom om råd. Och så du kan skriva till honom när du vill på dygnet. Och han kommer alltid svara och försöka hjälpa dig. Så vi har den relationen. Vi snackar inte varje dag, men snackar vi så är det på riktigt. Och man vet. Han vet hur mycket han har betytt för mig under karriären.
Ja, härligt att höra. Och du nämnde Dalibor där också då, som sagt, som har gett dig en stor roll nu. Du är lagkapten och leder det här Vasalund som gör verkligen succé i ettan. Ni leder serien, du har öst in mål, blivit utsedd till seriens bästa spelare på våran sajt bland annat. Berätta lite grann, vad är det ni håller på med just nu?
Ja, det undrar vi också. Nej, men jag tänker så här, vi började säsongen väldigt dåligt på träningsmatcherna. Vi körde en uppställning på 4-2-3-1 då, och det gick så jävla dåligt på träningsmatcherna, och vi fattade inte vad felet var. Men så kom de med den idén att vi kanske ska köra med trebackslinje istället, och det var då allt började vända. Vi tränade som fan de kanske 3-4 sista veckorna med treback. Det var under coronaperioden också. Alltså vi tänkte börja säsongen med att köra fyrbackslinje. Och du vet, och det hade gått katastrof på träningsmatcherna. Vi hade förlorat mot Karlberg som spelade division 2. Och vi hade förlorat mot Täby som vi nu krossade med 4-1 i serien. Vi hade spelat matcher och du vet, alltså det hade inte gått bra alls. Så, men vi kämpade på sista 3-4 veckorna innan säsongstarten. Med trebackslinje, och vi tränade på alla detaljer och så. Och det är det som har gjort att vi har lyckats, tror jag. Att det här formatet, det passar oss. Den här formationen, det passar oss som lag. Vi är snabba. Vi har en tränare som vill att vi ska gå högt på motståndarna. De ska inte få tid med bollen. Och vi är väldigt skickliga där fram på att göra mål. Jag tror, om inte jag minns fel, att vi har gjort... Hur många mål har vi gjort totalt? 30 mål, eller?
Ja, någonting vi, sånt. Jag har inte siffrorna framför mig exakt, men de tre spelarna som du menar där är väl Mai Traoré, och så dig själv då, och Ekin Bullet, som alla tre har ja, men verkligen öst in mål och levererat i offensiven den här säsongen.
Ja, jag tror vi har gjort 30 mål tillsammans nu på 13-14 matcher, och det är på tre spelare. Det är sjukt, men det är inte bara vi som gör det, utan det är defensiven också. Jag tror vi har släppt in, nu vet jag inte hur det ser ut, för vi har släppt in ganska mycket mål senaste matcherna, men innan de här matcherna hade vi släppt in minst mål också. Så hela laget är bra. Vi alla kämpar för varandra och vi är ett lag på riktigt nu. Man tänker inte på sig själv. Man tänker inte hellre att jag gör mål än han, utan det spelar ingen roll vem som gör mål. Det viktigaste är att vi vinner matcherna. Det är det som har gjort att vi har lyckats nu.
Häftigt att få uppleva en sån säsong. Och du ska få lite siffror här, och nu kommer den här podden att släppas efter att ni har spelat ytterligare en omgång, tror jag. Men ett mål per match har ni insläppt, 13 på 13 matcher. Och offensivt är det precis som du säger, 11 mål av Mai Traoré, 10 av Ekinbullet och 9 av dig. Så att alla tre är med i toppen av skytteligan dessutom. Det är en riktig fronttrio som ni har där.
Ja, vi har börjat säsongen bra. Jag hoppas att det håller i sig.
Ja, och Ekinbullet, som vi var inne på, han är redan klar för Sirius från nästa säsong. Kommer spela klart säsongen i Vasalund här först. Mai Traoré är kvar i klubben. Nu spelar vi in där faktiskt på transferfönstret sista dag, så vi får väl se om det händer någonting. Men jag har varit i lite kontakt med er sportchef, och det ska inte vara någonting mer på väg ut i sista sekunden, vad jag har hört i alla fall. Men däremot har han ju flaggat för att det är en spelare som han tror blir svår att behålla till nästa säsong. Och Marko Nikolic, du är ju såklart en annan som kan bli svår för Vasalund att behålla. Hur går tankarna om framtiden?
Ja, nej, mitt fokus just nu är ju såklart på Vasalund, men man hör ju lite så snack i så att de är intresserade, och hur hade det känts att spela där och så här. Du vet, jag har varit i AIK, jag har varit i Belgien, jag har varit i Brommapojkarna. Jag för mig handlar det inte om att bara gå till en klubb för att vara där. Det är absolut inte så. Det handlar om att jag vill ha speltid. Så går vi upp med Vasalund och jag inte har bättre alternativ en Vasalund, då kommer jag välja Vasalund. Och även om jag har bättre alternativ och men jag inte är säker på om jag kommer spela, så kommer jag välja Vasalund. Det är för att jag vill ha speltid, och jag är lycklig nu. Jag har aldrig varit så här lycklig i mitt liv. Så från att jag var 16, den säsongen i Djurgården, då var jag har inte känt den här lyckan sen dess. Det har gått 6-7 år, så jag kände att jag vill spela fotboll, jag vill gå på träningarna, jag vill göra det här på riktigt. Så, och det måste jag tacka Vasalund för, såklart. Och har inte jag några bättre alternativ än det, så kommer jag stanna i Vasalund. Sen vet man inte, det är så tidigt. Det har bara gått 14 matcher, eller 13. 14 kanske nu efter podden släpps. Det har gått 14 matcher och man vet inte. Säsongen kanske bara går rakt ner. Vi får se hur säsongen slutar. Men där, från sista matchen mot Brommapojkarna, efter den sista matchen, då kan jag börja tänka på annat. Men tills dess kommer jag bara hålla mitt fokus på Vasalund och försöka ta upp Vasalund med laget.
Ja, skönt att höra för alla som följer och håller på den klubben. Nästa fråga i faktarutan får du kanske tänka till lite grann. För det är en märklig händelse som du har varit med om under din fotbollskarriär.
Ja.
Och märklig, det kan ju, ja, det beror på hur man väljer att tolka det. Det kan vara lite vad som helst.
Nej, men den märkligaste händelsen måste nog vara i Brommapojkarna. Då allt hände så snabbt, bara Pigmenta fick sparken. Det hade inte gått bra för laget alls. Och så här, vi hade förlorat med 6-0 mot Häcken borta. Och du vet, dagen efter det så tänker vi, ja, men det är lugnt, det är 6-0 borta mot Häcken, det är ju ingenting, vi är ändå BP, man förväntar sig inte mer av oss. Men vi kommer dagen efter till anläggningen och han säger så här, vi ska ut och jogga. Då tänker vi, okej, vi drar ut och joggar. Då fick vi jogga 45 minuter åt ena hållet, och sen 45 så pausade vi 15 minuter, så fick vi jogga 45 minuter åt andra hållet. Och då sa han, nu fick ni en riktig match. Han ville att vi skulle spela en extra match så här dagen efter. Så vi fick jogga i högt tempo 45 minuter, åt ena sidan av planen och sen fick vi vila i 15 minuter som jag på en riktig match och så fick vi jogga 45 minuter åt andra hållet. Och där dagen efter match, det är jobbigt. Alltså det var högt tempo. Alla vi hade pulsband på oss. Vi skulle ha en pulsen skulle vara över ett visst snitt, annars fick vi jogga snabbare. Och efter det så fick han fick ju sparken efter det. Och då kommer den här tränaren Robert Björknesjö. Och du vet, han började inte så bra. Jag fick inte vara med i truppen. Och han ville inte spela mig. Och jag var frustrerad. Och jag fattade inte varför vill han inte spela mig. Det var ändå han som hade tagit mig till BP året innan. Och det var han som hade värvat mig till BP. Och så jag tänkte, nu kommer en tränare som kommer tro på mig på riktigt. Men han vägrade låta mig spela. Jag fick inte vara med i truppen.
Hade ni hamnade i någon konfrontation eller någon konflikt så? Eller var det mer bara att han inte uppskattade dig som fotbollsspelare?
Det är det jag kommer till. Så det var en U21-match. Och jag var hur grym som helst på den U21-matchen. Och gjorde mål och allting. Men ändå så ville han att byta ut mig 70:e minuten på U21-matchen. Jag har ingen aning om varför. Men man får inte spela A-lagsfotboll. Så man vill ju spela U21. Men han ville inte låta mig. Jag vet inte om det var med flit eller vad det var. Så han bytte ut mig på U21-matchen och såklart att jag blev arg. Så jag blev chockad när han sa Marco, byte. Då tänkte jag, okej. Okay. Så jag gick ut, så jag sparkade på vattenflaskorna. Och vart riktigt arg. Alltså, sparkade på vattenflaskorna, sparkade på bänkarna, satte mig. Och det ingen sa någonting. Det är vanligt att en fotbollsspelare blir arg. Så det var inget mer med det. Så vi kommer dagen efter där på morgonen. Vi ska ha träning och vi sitter vid frukosten. Så kommer en av tränarna och säger Robert vill snacka med dig nere på kontoret. Då tänkte jag okej, han vill snacka med mig. Han kanske vill be om ursäkt för att han bytte ut mig eller så. Kanske förklara sig. För jag tänkte inte någonting mer med det. Så kommer jag ner. Ja, jag skrattar nu när jag tänker på det. Jag kommer ner till hans kontor där han sitter. Så står det så här. Han har, hur ska jag förklara? Så här magnetbrickor, så står det varje spelares initialer. Till exempel Marko Nikolić, då står det MN. Mm. Och kanske om det ska stå Robert Björknesjö, då står det RB. Och du vet, så här, så det stod MN på min. Och du vet, han hade lagt upp alla, hur högt han hade rankat alla i sin ordning vilka han skulle spela. Så hade han lagt mig för sig och hade sagt, det första han sa när han kom in, han sa, du kan sitta ner. Och han hälsade inte ens. Då tänkte jag, shit, nu kommer det bli problem. Så han tog den här magnetbrickan och han la den längst ner på botten. Han sa, vet du vart du är nu? Då sa jag, nej, ingen aning. Han sa, du är längst ner på botten och du kommer aldrig spela för mitt lag. Du kommer aldrig spela för Bromma pojkarna igen så länge jag är här. Då tänkte jag, aha, vad fan har jag gjort? Typ så här. Jag sparkar på lite vattenflaskor och så, men jag visste inte ens att reaktion skulle bli så här. Han sa, du har inte spelat än i ett enda lag. Du har inte spelat i AIK, du har inte spelat i Belgien, du har inte spelat i Brommapojkarna. Kan du inte se ett, hur säger man? Ser du inte
mönster, kanske.
Ett mönster? Det kanske, exakt. Det kanske inte, det är vårt tränare fel på. Det kanske är dig det är fel på. Jag tänkte, jaha, okej. Han sa, vi alla tränare har en gemensam grej. Och det är att vi inte har spelat dig. Då sa jag, ja, det stämmer. Han sa, kan du fundera på varför? Jag sa, nej, jag har ingen aning. Jag gör mitt bästa. Och han sa, ja, han bara, du får ta reda på det i nästa klubb. För i Brommapojkarna, du har ingenting att göra i Brommapojkarna längre. Och då var det ändå 4 månader kvar på säsongen. Mm. Så jag tänkte, aha, okej, vad fan ska jag göra nu? Och du vet, han slutade inte ens där. Utan han sa, ställ dig upp. Så ställde jag mig upp. Han sa, har du sett din överkropp? Då sa jag, ja. För på den tiden, jag gymmade väldigt mycket och jag var väldigt krallig, det stämmer, men inget som påverkade fotbollen på det sättet. Men han sa, har du sett din överkropp? Han sa, ingen fotbollsspelare ser ut så här. Du är ingen riktig fotbollsspelare. Du är för fan bodybuilder. Då tänkte jag, ja, nu överdriver han ju bara för att han är arg. Så säger han så här, du kommer aldrig lyckas i fotbollen. Aldrig, om inte du byter ditt sätt att vara som person och ditt spelsätt. För att du kommer, för så som du spelar just nu, du kommer inte lyckas någonstans. Och jag tänkte, shit, vadå? Jag sparkar på en vattenflaska, jag får höra allt det här. Varför har inte han sagt det här till mig innan i så fall? Varför har han bara låtit mig spela om, säg det innan, om han vill att jag ändrar på mig?
Hade ni haft någon form av dialog liksom, om saker i ditt spel som man ville att du skulle justera, nej. Eller ditt beteende?
Ingenting. Det är det som är det sjuka. Utan det här kom från ingenstans. Han sa, du kommer aldrig lyckas som fotbollsspelare. Du kommer aldrig bli någonting inom fotbollen. Och så satt, han hade en andra tränare där som var, jag kommer inte ihåg hans namn. Men han satt också där och du vet, bara höll med och du vet, så här, fortsatte mata på med värsta, det värsta man kunde höra som fotbollsspelare. Och bara, så frågan. Har du gick du ut gymnasiet? Då säger jag nej. Då sa han, shit, då kommer ditt liv bli svårt. Så jag, varför det? Så nej, funderar du inte på att sluta med fotbollen? Så du vet, sådana där grejer att höra som 21-åring, 20-åring, alltså det krossar dig. Du vet, jag har varit så här, jag är jugge, så vi har temperament och du vet, försöker alltid lika kaxiga utåt så att inget stör dig och så här, ingenting kan komma åt dig, men där och då alltså, jag ville bara lägga mig ner på marken och alltså, jag vet inte ens vad jag ville göra. Så du vet, att höra det där från en tränare och du vet, han sa, vi kan bryta ditt kontrakt nu om du vill, är det det du vill? Då sa jag, nej absolut inte, jag vill ha kvar mitt kontrakt. Han sa, okej, då ska du gå ut på träningen nu och be om ursäkt till alla för det du gjorde igår. Och du vet, så här, jag bara okej, inga problem, jag kommer be om ursäkt så här, men du vet, redan då visste jag har ingenting kvar att göra i BP. Ingenting, jag får redan nu börja leta efter ny klubb. Och det var 4 månader kvar till säsongen tog slut. Det var typ september eller någonting. Ja, kanske 3 månader då. Så, och jag tänkte så jag gick ut på träningen och jag bad om ursäkt. Och du vet, alla bara, vad fan ber du om ursäkt för? Så, du vet, så här, ingen fattade någonting. Jag hade sparkat på ett par vattenflaskor. Det är normalt som fotbollsspelare om man blir arg. Kanske inte normalt i Sverige, men det är normalt om man blir arg och tar ut sin ilska. Sen, det är klart jag kan be om ursäkt med att få höra sådana där ord från ens egen tränare. Och du vet, så här, kolla, funderar du inte på att sluta på fotboll? Har du inte tänkt andra tankar? Sådana där ord. Och höra sådana där ord som 21-åring, alltså det krossade mig. Så det var den värsta perioden i mitt liv. Och du vet, jag kom hem och du vet, så jag vill inte säga någonting till föräldrarna. Men sen när jag väl sa det, de fick också chock. De bara, va?
Det känns ju som ord som kan knäcka vem som helst, och just som du säger, det var alltså så att det fanns ingen tidigare konflikt eller att ni hade haft någon dialog om att du, ja, uppträdande eller spelsätt eller de sakerna som nämndes där, utan det kom, du känner inte efter att det var någonting du hade kunnat annorlunda så, utan det här kom som en blixt från en klar himmel.
Det kom
där
från
och då.
Ingenstans, alltså jag tror han hade något emot mig från början och jag har ingen aning om vad, så jag tror han bara tog ut allt, han väntade bara på att jag skulle göra något fel, han väntade bara på att en liten grej skulle hända, hade jag bråkat med någon på träningen, hade jag gjort vad som helst, alla de här orden, han väntade bara på att säga dem till mig.
Ja, tråkigt att höra att det slutade så. Får vi se det, att Robert Björknesjö är ju inte med i samtalet, så han får inte ge sin bild. Jag får testa kanske att söka honom och se vad han har att säga om den här perioden. Men det blev ju ingen bra period för dig åtminstone. Det kan man konstatera, och det är lätt att förstå när man hör din berättelse om vad som hände i BP. Du har faktiskt svarat till viss del åtminstone på nästa fråga i faktarutan. Vi kanske får gå in lite djupare på det då igen. För den är nämligen, då mådde du som bäst. Eller i ditt fall då kanske, då mår du som bäst. För att du nämnde ju att perioden du är inne i nu, den är väldigt bra.
Ja, nej, just nu, som sagt, jag har aldrig varit så här, så lycklig som jag är just nu. Inte bara i fotbollen utan så här allmänt. Men det är klart, går det bra i fotbollen så går allting bra i livet. Så just nu går det bra och jag hoppas att det fortsätter så. Så jag skulle säga att min lyckligaste period inom min fotbollskarriär i så fall är nu.
Och det är ju väldigt härligt att höra. Jag vet att det är någon av de tidigare gästerna som också har sagt att just nu mår jag som bäst. Och det vill man ju att alla ska göra. Att det ska vara som bäst just här och nu och helst fortsätta i den stilen. Om vi måste titta på något lite tråkigare då, så vi berörde precis en lite jobbigare period och en tråkig händelse eller ett par sådana. Då är frågan, då mådde du som sämst?
Ja, det var då.
Det var tiden i Brommapojkarna?
Ja, efter de där orden alltså. Jag visste inte vad jag skulle göra.
Vi har ju pratat tidigare om det här med att ta sig tillbaka. Du som har varit på väldigt hög nivå, kom fram tidigt som ett väldigt stort löfte och sen fått backa och för att ta nya steg framåt. Du nämnde också att du har slagits av tanken på att sluta spela fotboll. Hur, den där perioden då, när du hade kontrakt med Brommapojkarna, var inte önskad där. Hur gick dina tankar kring en fortsatt fotbollskarriär då?
Ja, alltså tankarna gick såklart. Vilken klubb vill ens ha mig nu? Alltså, det har ju bara gått spikrakt ner i min karriär. Så vilken klubb vill ens ha mig nu, tänkte jag. Så min agent, han letade för fullt och så här och försökte hjälpa mig och stötta mig så mycket som möjligt. Men jag var helt nere. Så sa han bara, men du får hålla igång med Vasalund så länge att vi hittar en ny klubb. Så då tänkte jag. Så jag snackade lite med sportchefen i Vasalund och så. Han sa, du är välkommen på träningarna. Så jag tränade i Vasalund en månad, två månader. Och jag kom inte riktigt fram till någon annan klubb. Så jag tänkte bara, men jag kan lika gärna stanna här. Men tanken i Vasalunds sportchef då, han ville inte ens ha mig. Han tänkte typ så här att jag var en sån här, att jag hade huvudet högt och att jag spelat i AIK och att jag typ ser ner på folk. Det var så han tänkte, för att jag har varit så högt upp och du vet, ska jag komma nu till Vasalund och spela. Det var sån tanken han hade om mig, för du vet, jag skyller inte på han. Det är säkert många som är så på riktigt också, men du vet. Så han frågade mig, så han tog möte med mig en dag och du vet, han tänkte bara göra sig av med mig typ så här. Ja, säsongen börjar närma sig så du får tyvärr sluta träna med oss. Han frågade mig en fråga, vad brukar du göra på dagarna? Då sa jag, nej, jag jobbar på morgonen och sen kommer jag hit och träna. Då sa han, aha, shit, jobbar du? Då sa jag, ja. Och då märkte han direkt att mitt liv har förändrats och att jag inte är den personen han trodde att jag var. Att jag bara spelar fotboll och du vet, har huvudet högt och tror att jag ska spela i allsvenskan och så, utan jag har fötterna på jorden, jag jobbar på morgonen, kommer dit, tränar och du vet så här. Och det var det som gjorde att Vasalund ens ville ha mig, och det är jag väldigt tacksam för hade inte Vasalund vilja haft mig, hade jag inte skrivit kontrakt med Vasalund, då hade jag 100% slutat på fotboll, för att jag hade inga andra alternativ. Vasalund var det alternativet. Jag kanske hade något alternativ mer så här, som, men Vasalund var det enda som lockade.
Vad tror du att den där bilden som han hade av dig då, att som du själv säger, huvudet högt och att du skulle se ner på den nivån eller så. Vad tror du att den bilden kommer ifrån?
Jag har ingen aning. Det är väl säkert så när man har spelat lite högre upp och kommer ner och tränar med ett division 1, 2 lag. Du vet så här. Jag har ingen aning, jag har ingen erfarenhet från det, men det finns säkert någon som har varit så som han kanske fått dålig bild av, och du vet, ser man en som är så, varför skulle inte den andra kunna vara så? Det kanske är så.
Men det är ingenting som du känner att du själv har, ja, att det har varit så och att man förändras över tiden, utan det är mer en bild som kom från någonting annat, eller hur upplever du det?
Från min sida?
Ja, precis. Nej, men det är inte, du känner inte själv att det har varit ett, nej, men att du har känt så eller varit så att man hamnar i de lägen att man...
Nej, det har inte varit. Nej, jag har inte känt så från någon spelare. Det, till exempel Dixon Etuhu, han kom ju från Championship ner till AIK, du vet. Han var också så här jordnära och snäll. Det är inte många som är så, men det finns säkert någon som är så här, som har huvudet högt och du vet, tror att han är någonting och kommer ner en, två nivåer och du vet, spelar alla ballan. Men jag har ingen erfarenheter från någon som har varit så, som jag kan säga så, ja, men han är sån. Men det finns säkert någon som är sån, och säkert därifrån han har fått den bilden.
Ja, du har ju gått ner på en lägre nivå, som vi har varit inne på, gjort succé. Det är absolut inte ett för starkt ord i sammanhanget, och det pekar uppåt just nu. Om du blickar framåt och tänker några år framåt i tiden och svarar på frågan, där ser du dig själv om 5 år?
Om 5 år? Om 5 år? Ja, jag vill leva på fotbollen. Mitt mål är just nu i alla fall att jag kan vakna på morgonen, vara lycklig och inte behöva ha 2 jobb för att kunna klara mig i månaden, utan jag vill bara, mitt mål är att bara spela fotboll, få en tillräckligt bra lön där, vara lycklig, spela fotboll, spela i ett lag där jag är glad. Så om 5 år, jag ber bara till Gud att jag spelar, att jag fortfarande håller på med fotboll då, och att jag spelar i en klubb där jag är lycklig. Så alltså tankar på utomlands och så, det har jag inte. Det viktigaste för mig just nu är att vara glad. Och om jag kan få en bra lön, så det är inte fel med det. Men så att jag inte behöver jobba på morgonen och slita på kroppen, för det tar mycket på kroppen. Om jag ger ju 100% på matcherna, men på träningarna när jag har jobbat på morgonen, man kan inte ge 100%, hur mycket man än vill. Det kommer bli till slut att du ger 90-80% om man tappar lite där. Så om jag kan sluta jobba och bara fokusera på fotbollen, det är där jag vill vara om 5 år.
Ja, du har verkligen gjort lagt ner ett hårt jobb, både med ett civilt arbete och med fotbollskarriären. Känner du själv där att du kan vara, eller inspirera andra, att det går att ta många olika vägar till elitfotbollen, tillbaka till elitfotbollen, vilket du förhoppningsvis är på väg att göra just nu?
Ja, alltså det är många som redan har gjort det. Christian Kouakou, han var ju också nere i, han var ju också en sån här ung talang som spelade i AIK när han var 16, och du vet, sen gick bara karriären spikrakt neråt som för mig, och sen nu så spelar han i IFK Göteborg. Och du vet, såna här det finns ju inte många gånger när väl karriären pekar neråt. Det är inte många som tar sig upp, och jag har inte tagit mig upp än. Jag är fortfarande kvar här och jag kämpar och så, men jag gör mitt bästa. Så tipset är bara att man aldrig ska ge upp. Det finns inget mer. Bara aldrig upp, tro på dig själv. Man måste ha en tränare som tror på en. Det går inte att inte ha en tränare som tror på en. Det handlar om tur också. Har du en tränare som inte tror på dig från dag ett, han kommer aldrig ändra åsikt. Det spelar ingen roll hur bra du är på träningarna. Han kommer aldrig ändra åsikt om dig. Även om du är bäst på B-lagsmatcherna, bäst på U21-matcherna, har han valt att inte spela med dig, han kommer inte spela med dig. Så det gäller att ha en tränare som tror på en. Det är det viktigaste. Och det är det jag har haft turen med nu de 2 senaste åren. Och oturen med 4 åren innan det.
Mm. Just nu en tränare i Dalibor Savic som tror både på dig och på resten av Vasalund. Och det har han gjort rätt igen så länge, för ni stormar på och vill ju såklart vara med i toppen och fighta som den här platsen i Superettan hela vägen in.
Ja, han är fantastisk. Han och hela teamet där och sportchefen och allting, vi har sagt i år är vårt år, och vi alla tror på det här, och vi är ett starkt lag och vi är tillräckligt bra lag redan nu för att kunna spela i Superettan. Så vi ska göra allting för att försöka ta oss dit, och jag ska försöka hjälpa laget så mycket som jag kan med mina poäng och mina kvaliteter. Så får vi se. Nu har det bara gått några matcher, så vi får se på slutet av säsongen. Men vårt mål är i alla fall att gå upp.
Ja, jag kommer att följa er och dig med fortsatt intresse. Det hoppas vi att ni som lyssnar gör också. Alla matcher sänds ju på Sportexpressen Play den här säsongen. Marco, det har varit superkul att ha dig i podden. Tack för många intressanta tankar och historier från en ganska kort karriär som ändå har varit otroligt händelserik så långt, och den är inte på långa vägar sluten.
Tack så mycket själv, det har varit kul att vara här.
Stort tack, och till er som har lyssnat så säger vi på återseende längre fram.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.